Jag heter Mikael Dahlén och är professor i lycka, välmående och välfärd på Handelshögskolan i Stockholm.
Kan du beskriva hur du ser ut?
Och att beskriva hur jag ser ut är grannlaga. Jag har långt hår, längre hår än de flesta tycker att jag borde ha. Jag har skägg, jag har målade naglar.
Och vilken färg?
Oftast svart, men idag är det lite avskavt med en lila, det som fortfarande sitter kvar. Och så har jag en väldig massa tatueringar. Det får jag ofta frågan, hur många tatueringar har du egentligen? Jag har tillräckligt många för att själv bli osäker på hur många de är.
Men de man ser på dina händer och din hals verkar vara olika symboler. Man blir lite nyfiken. Vad står de för?
Ja, men de är just symboler. Symboler för sånt jag tycker är viktigt att påminna mig själv om. Att tänka på för att leva lite bättre. Och må lite bättre. Jag är så glömsk, jag glömmer bort saker jag har lärt mig. Och så kommer jag på ibland att men det här borde jag tänka på. Och då gör jag en tatuering av det.
Kan du ge något exempel så man får en bild av vad det är för symboler?
Jag har till exempel plus ett på halsen. Som är en påminnelse om att ta ett år i taget. Att inte tänka för långt. Att inte, som var fallet med min pappa, var på väg att ge upp som han var när han fick en diagnos med obotlig cancer. Men vi kom överens om att vi tar ett år och verkligen försöker, hur jobbigt det än känns. Och han överlevde det året och fick prova en experimentell behandling som fungerade på honom. Och så där fortsatte vi ett år i taget tills, fantastiskt nog, vetenskapen hade hittat en lösning på just hans cancer.
Professor i lycka och välmående, det kan ju låta lite flummigt och du hävdar att allt är väldigt vetenskapligt baserat. Berätta mer om det här.
Ja, det kan verkligen låta flummigt med lycka och välmående, och därför är jag så glad att jag fick bli den första professorn som gör det till ett kärnämne, eftersom jag från början är professor i ekonomi. Och för mig är lycka och välmående ekonomi när det är som riktigast och viktigast. Det handlar om vad vi gör med våra resurser, inte bara våra pengar utan vår tid, våra färdigheter, människorna omkring oss. Att göra mesta möjliga av det för att få ut så mycket som möjligt av livet för allihop. Och hur vet den när den har lyckats med det då? Ja, när vi mår bra, när vi är välmående och lyckliga, tänker jag.
Vad är lycka för dig?
Ja, men lycka kan vara en jättemassa olika saker, ta sig olika uttryck för mig jämfört med dig, men även för mig vid olika tidpunkter skiljer det sig åt. Men ett sätt att lösa det på är att använda en skala där jag kan ringa in, där du kan ringa in, där vem som helst kan ringa in, från 0 till 100 till exempel. Hur lycklig känner jag mig på det stora hela? Och så kan vi lära oss utifrån det att även om det finns olika känslor kring det där, så kan vi se mönster i att det blir lite högre på skalan beroende på vissa faktorer som jag verkar dela med andra, och ibland lite lägre beroende på andra faktorer som vi kan lära oss kring och jobba med. Och vi kan se på effekterna av det där beroende på hur högt eller lågt man ligger. Då kan vi komma runt lite att det är svårt att riktigt veta hur det känns. Ungefär som med smärta gör man likadant inom medicin. Svårt att veta hur någon riktigt känner smärta, men om vi frågar på en skala från 0 till 100, hur stark är smärtan? Ja, då kan vi jobba utifrån det.
Och hur stark är din lycka just nu här i Luleå på Kulturens hus? Du har haft en hel sal full som har följt minsta lilla vink där och skrattat. Och hur känner man sig då sen?
Ja, men då känner sig lyckoprofessorn nästan hela vägen upp på skalan till 100. Som du säger, det var fantastiskt härligt att vara i den här gemenskapen. Och trots Stockholm kom jag ifrån, där vi inte är vana vid såna här minusgrader. Men oj, vad varmt och skönt det kändes tillsammans här. Så jag är väldigt glad nu.
Du har ju pratat under din föreläsning om vikten av ögonkontakt och att liksom känna något samband med människor. Har du hört talas om att vi har haft en hej-kampanj här i Luleå under vintern?
Det är så fantastiskt. Den hejkampanjen har ju låtit höra av sig i hela världen. Och som ofta när det hör av sig medier ifrån USA, Storbritannien, Indien, Japan, så vill de ha någon som uttalar sig om det där, kanske från ett vetenskapligt perspektiv. Så jag har över hela världen fått vittna om vad viktigt och bra ni har gjort i Luleå med den här hejkampanjen, så jag är jättemedveten om den.
Men jag blir ju alldeles, det bara kryper i hela kroppen. Jag har ju bott i andra länder i flera år och varit i över 40 olika länder. Så känner jag så här, men Luleå, min hemstad. Ska vi verkligen liksom behöva ha en kampanj för att man ska kunna titta folk i ögonen och säga hej?
Ja, men någonting säger ju att länder över hela världen har uppmärksammat det här. Det betyder ju att det är någonting som fått människor överallt att tänka till. Inte bara i Luleå, inte bara i Sverige i stort, utan ja, i hela världen. Och kanske sitter det lite längre in i Sverige jämfört med en del andra länder. Men det är någonting alla brottas med, att det är lite läskigt, lite svårt, att vi underskattar betydelsen av att verkligen hälsa på varandra och känna gemenskap. Vi har ju en paradox i vår tid, att vi är fler än människor någonsin på planeten. Vi bor i städer som är större än någonsin tidigare. Vi är omgivna av fler människor än någonsin tidigare. Men samtidigt är det fler och fler som känner sig ensamma för att vi inte säger hej, vi hälsar inte, vi möts inte.
Jag gör ju en taltidning för synskadade, så att det, publiken här är ju då kanske inte i stånd med alltid att ha ögonkontakt. Och många känner sig väldigt isolerade och ensamma. Har du något speciellt att säga till människor i den situationen?
Att vilket sätt som helst att knyta an med någon, vara tillsammans med någon, är lika värdefullt och enormt kraftfullt. Och det här med ögonkontakt är nog någonting som ligger nära till hands, för att det är lite lättare för någon som kan se. Då behöver man inte ens komma nära. Men om det är så att man kan komma nära och bli taktil och rent av känna, prata, vara på höravstånd, så är ju det faktiskt till och med ännu bättre. Och det finns många olika sätt, om vi bara är öppna för och tänker till kring det.
Ja, ge några exempel.
Beröring, prata, läsa, meddelanden, även sådana saker, lämna små spår efter sig, dofter. Där har vi att lära av alla andra arter på planeten i stort sett, som kommunicerar på så många andra sätt än många av oss gör.
50% av alla synskadade är också utan jobb. Så det nämnde du också i din föreläsning, vikten av liksom ändå vara del av någonting. Och vad känner du inför en sån siffra? Du är ju också professor i ekonomi.
Att det är helt galet. Jättegalet. Det är något som har gått lite för snabbt det senaste århundradet att bli väldigt effektiva på en modell. Allt ska göras på samma sätt för alla, för då blir det mest effektivt på ekonomiska. Och så förlorar vi alla möjligheter i att vi kan fungera, samverka, jobba, göra nytta på så många andra sätt. Och nu, väl nog får jag väl säga, nu när det kommer robotar och AI och det som det pratas så mycket om, som kan göra så mycket bättre på ett sätt, det vi har gjort hela tiden, då blir vi tvungna att fundera på nya sätt och se på mångfalden i att vi alla är olika istället. Så i grunden tror jag att det kommer leda till bra saker, men vi är inte där riktigt än.
Jag funderar lite grann på det här med våran tid just nu, med de här hemska räntorna och matpriserna och inflationen. Hur påverkar det människors lycka?
Det påverkar på två sätt. Det ena är att det som är absolut värst för vårt mående är osäkerhet och otrygghet. Att inte veta, vad händer härnäst? Hur kommer det påverka mig? Kommer jag klara mig? Har jag någon kontroll över det som händer? Det är väldigt jobbigt och svårt. Och så har det varit, för det har hänt så mycket nytt med räntorna, med inflationen, med konjunkturen, med alla rapporter vi hör om krig runt om i världen och pandemin vi nyss varit igenom. Så det mer än läget i sig påverkar oss. Och sen även om läget är illa, men när vi vet vad vi har och kan förhålla oss till det, brukar det bli lite bättre i alla fall. Den andra delen är att vi påverkas mycket av när någonting blir sämre än vi förväntar oss eller än det var. Det behöver inte betyda att det är dåligt, utan det kan vara just att vi hade det ännu lite bättre eller trodde det skulle bli ännu lite bättre, och det är så jobbigt att ta ett steg tillbaka. Och därför är det viktigt att tänka mera i absoluta termer. Hur ser det ut här och nu? Inte jämfört med hur det såg ut igår eller hur jag hade hoppats på, utan ser det ut här och nu? Fungerar det? Klarar jag mig? Finns det lösningar? När vi tänker så, då börjar vi komma ganska långt på vägen till att må lite bättre igen.
Barnfattigdomen har ju aldrig varit högre än den är nu. Och jag är ju hemskt glad att jag inte är ensamstående trebarnsmamma just nu, utan mina barn är ju vuxna. För jag tyckte det var tungt redan på 90-talet. Och nu klarar ju sig folk inte riktigt.
Nej, och det är ett jätteproblem. Och jag är själv uppvuxen med en ensamstående mamma. Jag växte upp i ett miljonprogram i Stockholm. Ett sånt där program för folk som har svårt att har råd med boende överhuvudtaget, och hon jobbade i folktandvården, hade inte mycket pengar. Så jag har väldigt påtagliga erfarenheter av det där och vet också att det här var ju ett antal år sedan. Jag är född på 70-talet, då gick det i alla fall. Idag är det svårare, trots att vi har en samhällsekonomi som är mycket, mycket starkare än när jag växte upp. Och där finns det hopp, tänker jag, att samhällsekonomin finns där för att vi alla ska klara oss. Det vi behöver nu är att bli mer medvetna om och hitta lösningar så att det verkligen hjälper oss alla. För vi har ju samtidigt människor som är rikare och har det bättre ställt än någon någonsin haft. Vi behöver hitta ett sätt att få samhällsekonomin att vara för hela samhället.
Men jag tänker också att kommer det här sätta spår på den här generationen som växer upp nu? Att det är så här många olika faktorer som inte är så positiva just nu?
Ja, och då blir just det här med kontroll viktigt. Upplevelsen av att jag kan påverka så att man inte känner hopplöshet och bara ger upp. Det är förödande och kan få livslånga konsekvenser. Men så länge jag känner att vi är ett samhälle tillsammans som tillsammans ska ta kontroll över det här, det kommer gå, då kan det till och med, och det här låter lite hurtigt att säga, det är jag medveten om, men då kan det till och med leda till någonting bra. Ungefär som för mig att var medveten om och ha erfarenheter av att allting inte bara går av sig självt och är bra, utan vi måste göra det bra tillsammans och inte ta för givet saker och ting. Och sånt finns det studier på, att människor som är uppvuxna i lågkonjunkturer rent generellt är lite mer empatiska, har lite större förståelse för att människor kan ha det tufft, att vi behöver varandra och är lite mindre benägna att bara ta saker för givna. Men det hänger ju på att vi ändå är i en tillvaro där vi känner att vi gör det tillsammans, vi klarar det, och att vi sedan har erfarenhet av att ha tagit oss igenom det. Så det, i så mått är det ju en kritisk period nu.
Jag tänker på buddhismen när du pratar om lycka, och lite grann handlar det om de här stunderna i nuet. Vad tänker du kring buddhismen?
Jag tycker det är jättespännande med alla religioner, filosofier och förhållningssätt till livet. För i grunden så handlar vårt mående och vad vi gör väldigt mycket om hur vi ser på vilka vi är och på vad vi gör. Och det är ju inte alltid vi kan påverka faktum, men vi kan ju välja hur vi förhåller oss till det, och det kan förhoppningsvis hjälpa oss lite att hantera faktum. Och definitivt buddhismen att mindre oro oss över allt vi inte kan kontrollera och osäkerhet som vi inte kan bli av med. Det kommer alltid finnas osäkerhet. Och fokusera på det lite närmare oss kan vara väldigt värdefullt för välmåendet, men också göra mer handlingskraft i att vi känner att det finns saker här och nu jag kan göra och påverka.